Hej! Vad fint att vara här och se er. Och tack så mycket för välkomnandet och för förtroendet också att få komma hit. Jag ser väldigt mycket fram emot att få lära känna er och få vara församling tillsammans med er. Och med Guds nåd också tjäna som pastor och föreståndare, vill jag väldigt gärna säga så här inledningsvis. Jag flyttade hit till Linköping förra veckan. Jag håller på att göra mig själv hemmastad i lägenheten. Och jag vet inte om någon av er har flyttat nyligen. Men det uppstår ju en rad frågor när man kommer till en ny bostad. Jag är med en hel del grejer sedan innan. Jag har ju bott själv tidigare. Och då blir det ju liksom, hur ska jag möblera med de möblerna jag har med mig sedan innan? Och vad funkar i den nya lägenheten och vad funkar inte? Jag upptäckte ganska tidigt att min kanske älsklingsmöbel, min gula fåtölj, inte längre passade i vardagsrummet. Utan den fick stå i sovrummet. Och så upptäckte man ju vissa saker man behöver införskaffa för att den nya tillvaron liksom ska fungera väl. För mig blev det exempelvis att införskaffa en stång till duschdraperiet. Det är ju väldigt bra att kunna ha ett duschdraperi i badrummet. Olika bostäder har ju olika förutsättningar. Och varför säger jag det här? Jo, men hela den här flytten, det fick mig också att tänka på det här temat med omstart, det som Andreas också var lite inne på här inledningsvis. Flytt är ju en väldigt konkret form av omstart. Man kommer ju till ett nytt ställe. Och på liknande sätt som en ny bostad så förändras ju tillvaron som vi lever i lite då och då. Och det har både med sig möjligheter och kanske lite begränsningar. Exempelvis att bli förälder är en tydlig sån här förändring som blir tillvaron förändras och får med sig olika begränsningar och möjligheter. Eller att bli pensionär är en annan tydlig förändring. Det ändrar liksom de rum som vi lever våra liv i och de förutsättningar vi har att med olika saker fylla ut tillvaron. Det är en ganska naturlig del av livet. Om någon har missat det så meddelade ju regeringen i veckan att i slutet av september så kommer de lyfta ännu fler restriktioner. Det känns ju väldigt hoppfullt och glädjefullt. Sverige verkar ju vara i en kontrollerad situation av pandemin. Vilket gör ju att vi kommer kunna ses, vilket känns ju väldigt glädjefullt. Det har ju varit en väldigt konstig tid med mycket omställningar hit och dit. Med utmaningar och begränsningar och påfrestningar. Och även en del möjligheter ska man ju tillägga. Och vi får ju se lite vad har den här tiden gjort med oss. Och hur ser vår tillvaro ut nu? Har vi kanske anammat en del nya beteendemönster vi inte hade innan? Vad har det här gjort med oss? Hur kommer tillvaron se ut som vi lever i nu? Vilka förutsättningar och möjligheter finns? Jag tror att det kommer komma en hel del analyser och forskning kring detta framöver. Av folk som är bra på sånt där. Men det här gäller ju liksom samhället och världen i stort. Men kanske även oss som individer och som församling. Så både lite utifrån att restriktionerna nu lättar. Och att jag vet ju att ni har varit i andra processer här i församlingen det senaste året. Så är det ju ganska naturligt att prata om en form av omstart här i församlingen. Så i den här omstarten så kan vi fråga oss, för att använda min tidigare bild, vilka möbler har Citykyrkan med sig sedan tidigare? Och vad fungerar nu i det nya? Finns det något som fungerar mindre bra? Finns det något man behöver byta ut eller införskaffa i det nya? Jag tror ju att ni har med er väldigt, väldigt mycket sedan tidigare som fortfarande fungerar. Saker som vi fortfarande ska hålla på med som församling. Kanske finns det vissa saker som inte fungerar lika bra som tidigare. Kanske behöver man ställa sin fåtölj i ett annat rum än man hade tidigare. Och kanske behöver man införskaffa något nytt i den nya tiden. Det är något som vi får upptäcka tillsammans framöver. Och söka vad det är att vara församling som är trogen Jesus idag. Det ser jag fram emot att få göra tillsammans med er. Men oavsett hur liksom tillvaron och tiderna skiftar så är ju Gud densamme. Oavsett hur en tillvaro kommer se ut framöver så är också Guds kallelse densamma. Att komma till honom att följa honom och gå med honom dit han sänder oss. Så med den lilla inledningen så tänkte jag faktiskt den här prediken utgå ifrån en av mina favoritställen i Bibeln. Och det är i Johannes 15 kapitel. Och liknelsen om vinstocken och grenarna. Så det kan slå upp det om ni vill det. Den här liknelsen, den är ju en del i ett längre avskedstal som Jesus håller till sina lärjungar. Efter att de har firat sista måltiden och innan Jesus fängslas. Så jag läser ifrån Johannes 15, vers 1 och framåt. Det är Jesus som säger det här då. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. Det samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Syftet med en vinstock är att den ska bära frukt. En vinodlare planterar inte en vinstock egentligen för att det ska se fint ut. Och på liknande sätt så är vi som församling och individer menade att leva ett fruktsamt liv. Ett liv fullt av, om man kan säga, goda och kärleksfulla handlingar på olika sätt. Och det här beskrivs som en naturlig följd av att vi är i Kristus. Själva förutsättningen för att vi överhuvudtaget ska bära frukt är att vi blir kvar i vinstocken. Att vi blir kvar i Jesus. Längre fram i det här kapitlet, i vers 16, så säger Jesus de här kända verserna att ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och jag tänker att eftersom förutsättningen för att bära frukt är att vi blir kvar i vinstocken, så är det här med att Gud har utvalt oss och bestämt oss till att bära frukt. Därför främst en kallelse till en nära gemenskap med Jesus. För utan honom så kan vi ingenting göra. Det är utifrån att vi är i Jesus, i Kristus, och tar del av det liv som han ger, som vi också bär frukt. Så Jesus är vinstocken och vi är grenarna. Att vara i Kristus, det är huvudpoängen. Uppmaningen i liknelsen, det är inte att bära frukt, utan uppmaningen ligger på, betoningen ligger på att bli kvar i vinstocken. Där man också tar del av den näring som kommer ifrån stammen. Så det är Jesu uppmaning här, bli kvar i mig, bli kvar i min kärlek. Jag tror att det finns så mycket kärlek och liv som Gud i sin godhet och generositet vill ge oss. Tidigare i Johannes så säger Jesus just att jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Så Jesu uppmaning att bli kvar, det är också en inbjudan att ta del av Guds liv. Och på så sätt kan också vinstocken bära den frukt som den är menad att göra. Vi behöver bli kvar i Jesu kärlek för att bära frukt. Så bli kvar i mig, säger Jesus. Och det är den uppmaningen som jag vill ta ut från den här texten idag och skicka med er. Och den stora frågan blir ju då, hur blir vi kvar? Hur blir vi kvar i Jesus? Och innan jag delar några tankar kring det, så låt mig bara få återkoppla lite till den här tiden vi har levt i av pandemin. Den har ju påverkat oss alla olika. För vissa har den varit mer jobbig än för andra. Jag vet inte om ni känner igen det här, men en jargong som jag under pandemin hörde från och till i olika versioner, det var det här att försöka ta tillvara på den tiden. till exempel att lära sig nya grejer. Eller kristna sammanhang, att använda tiden för att söka Gud på olika sätt. Jag vet inte om ni känner igen det här. Och det finns ju absolut något gott i det. Men jag tänker också att det kanske är lite för mycket begärt av en del. När tillvaron vänds upp och ner på så mycket. Att också lära sig 5 språk och 3 nya instrument. Jag överdriver ju lite grann. Men jag vet att jag och en kompis pratade ganska tidigt under pandemin. Och sa till varandra att nej, men vi kanske inte ska lägga så mycket krav på den här tiden. Vi ska ju i alla fall överleva. Vi lägger det på den nivån i grunden. Men nu när vi kanske då börjar vara på väg ut ur den värsta delen av pandemin, så som vi har känt den i alla fall det senaste året, så kan man ju ändå fråga sig själv, vad har den här tiden gjort med mig? Oj, nu måste jag. Vad har liksom pandemin gjort med mig? Vilka nya vanor har jag kanske fått den här tiden? Har den gjort något med mina prioriteringar? Har den här tiden gjort något med min överlåtelse till Jesus? Och leder till exempel nya beteendemönster som jag har fått den här tiden, leder de till det som jag djupast sett längtar efter? Det kan vara värt att fråga sig det nu. Och kanske är det så att några av oss behöver göra en form av inventering i våra liv. Se över våra liv. Och fundera om vi behöver rensa något. Eller om vi behöver försöka etablera vissa vanor igen som hjälper oss att röra oss åt det håll som vi vill gå. Som hjälper oss att stanna kvar hos Jesus. Att förbli hans kärlek och att ta emot hans liv. Uppmanelsen i den här liknelsen om vinstockarna och grenarna, det är ju på att bli kvar i Jesus. Och hur blir vi kvar då? Det finns ju väldigt mycket man skulle kunna säga. Om vikten av bibel, bön och andakt och så vidare. Och det är något också personligt som fungerar lite olika för var och en. Och mycket kan ge oss dåligt samvete också. För ofta så läser vi inte bibeln eller ber så mycket som vi tycker att vi borde göra. Men borden och dåligt samvete, det är inga bra motivationer. Och jag tror egentligen inte att Gud jobbar så med de känslorna. Jesus själv säger ju att om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Så låt mig utifrån det bara lyfta 2 saker här idag. Det första, det handlar om att välja att följa Jesus om igen. Att välja Jesus, det är att välja att följa honom. Och att låta honom få vara herre i våra liv. Att låta det som han säger faktiskt få ge riktning och styrning i hur vi väljer att leva våra liv. Att leva också för att lyda hans bud och hålla hans bud. Och jag tror inte att valet att följa Jesus är ett val som vi gör en gång. Utan något som vi behöver göra om och om igen. När vi döps så säger vi vårt ja till Jesus, att följa honom. Men vi vet inte alltid heller i förväg vad det kommer innebära för oss. Och jag tror att vi behöver välja honom om och om igen för att kunna vara honom trogen. Att regelbundet liksom ge vårt ja till honom. Och när vi väljer Jesus så väljer vi också samtidigt bort något annat. Vare sig det handlar om bekvämlighet. I vissa länder eller situationer handlar det ganska konkret om att välja bort att leva i trygghet. Eller att välja bort att helt bestämma över sitt eget liv. På samma sätt om när man säger ja till sin man eller hustru så säger man ju samtidigt nej till andra. På liknande sätt är det när vi säger ja till Gud så säger vi samtidigt nej till annat, till andra gudar. Jag tror att för att vår överlåtelse inte ska rinna ut i sanden, för att vi ska bli kvar i Kristus, så tror jag att vi regelbundet behöver välja honom om och om igen. En ganska vanlig uppmaning på bröllop som jag har hört, det är att man varje morgon ska välja varandra igen. Jag vet inte om ni känner igen det här. Det kanske är en bra rutin också med Jesus. Eller en uppstart av en ny termin, ett nytt år. Eller varför inte vid en omstart efter en pandemi. Det är ett gott tillfälle att återigen säga ja Jesus, jag vill följa dig. Och fråga honom, vad innebär det för mig? Att följa dig i den här tiden. Finns det några justeringar som du vill göra i mitt liv? Finns det något bud för mig att hålla? Så det är det första, att välja att följa Jesus om igen. Och hur blir vi kvar? Det andra jag skulle vilja säga, det handlar om gemenskap med andra troende. När vi döps med Jesus så blir vi ett med Jesus, vilket även innebär att vi blir en del av hans församling. Att vi blir kvar i Kristus är även att vara i gemenskap med andra troende, andra delar i hans kropp. Vi är inte bara inympade grenar i en gemenskap med vinstocken, utan även i gemenskap med andra troende. Det här är en dynamik som blir ganska tydlig när vi firar Herrens måltid. Då brödet som vi bryter ger oss en delaktighet i Kristi kropp. Och så är vi, fastän vi är många, en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. Och det är inte alltid lätt med församling, eller med människor överlag för den delen. Vi kan faktiskt vara ganska jobbiga och komplicerade mellanåt. Men gemenskap är också något väldigt, väldigt fantastiskt. Och något som vi är skapta och menade för. Och något som många av oss har saknat väldigt mycket under pandemin. För även om tron på Gud är personlig så är den inte privat. Och vi är menade att leva i gemenskap med varandra. Ett väldigt tydligt bud som Jesus ger sina lärjungar att hålla, det är budet att älska varandra. Och vi behöver varandra, tror jag, för att bättre förstå Guds kärlek. Vi behöver varandra för att tron ska hålla i tider då det blåser. Och också för att hitta liksom rytmer i vardagen då vi vänder oss till Gud i en värld som vill locka oss till annat. Det finns mycket i vår tillvaro, tror jag, som vill distrahera oss och locka oss till annat än det som Gud vill och som Gud har för oss. Som vill att vi liksom ska leta efter liv på andra ställen än den källa som faktiskt på riktigt kan släcka våran törst. Jag tror att det är lätt att vi blir utsatta när vi är ensamma. Vi behöver varandra för beskydd. Bibeln själv varnar oss för att försumma sammankomsterna, som det står i Hebreerbrevet 10. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser dagen närma sig. Jag tänker inte att texten främst är ett pekpinger till de av oss som av olika anledningar har svårt att få till det, att till exempel komma på gudstjänster. Men den här texten, den visar ju på något viktigt, att vi behöver varandra. Och jag tror att för att bli kvar i Jesus så är det här med att delta i en kristen gemenskap kanske något av det allra viktigaste. Bara om man tittar rent sociologiskt så visar det. Och jag tror det här har varit den allra största utmaningen under pandemin. Det har varit väldigt bra att vi har kunnat sätts digitalt, men det är ju inte riktigt samma sak. Och för vissa har ju inte det fungerat alls. Så bara skicka med den här frågan. Finns det någon i församlingen som du inte har sett på ett tag? Som kanske inte har varit med på Zoom-gudstjänsterna av någon olika anledningar? Finns det någon som du kan uppmuntra igen att ta del av gemenskapen på olika sätt? Också nu när vi börjar kunna ses igen. Och även om vi liksom gläds över att restriktionerna nu lättar och att vi börjar kunna ses på plats igen, så tror jag att det för en del av oss också kommer bli en liten kamp av att återigen liksom etablera en vana att ta sig till kyrkan på gudstjänster på söndagar exempelvis. För visst, även om många av oss är väldigt trötta, digitalt trötta på att sitta framför en skärm, så är det ju också delvis rätt så bekvämt att kunna sitta på en gudstjänst i pyjamas i soffan hemifrån, eller? Det är ju lite bekvämt. Och hör mig rätt nu, jag tycker faktiskt det är väldigt fantastiskt att vi kan erbjuda möjligheten att ta del av gudstjänsten hemifrån, som vi har idag exempelvis. Då man av olika anledningar inte har möjlighet att ta sig till kyrkan. För att använda min tidigare bild så kan ju det här vara en ny form av möbel som Citykyrkan har som är här för att stanna i vår gemensamma tillvaro framöver. Det ger ju möjligheten för fler att delta. Men jag tänker att vi kanske också behöver vara medvetna om att skärmtittandet överlag, det gör något med oss kulturmässigt. I alla fall min generation, vi konsumerar ju väldigt mycket underhållning via skärm. Och det är lätt att fastna i att tycka och tänka och recensera när man tittar på en skärm än att delta. Det är en förlust att inte kunna mötas fysiskt i gudstjänst. För tron är också fysiskt. Vi gör liksom fysiska handlingar ihop. Vi sjunger ihop. Det gör någonting med oss när vi är i samma rum och sjunger ihop. När vi lägger händerna på varandra och ber. När vi fysiskt tar emot nattvarden, brödet och vinet. Och det är något som vi liksom förlorar vissa dimensioner över skärm. Och det finns en risk att tron mer blir en idé, något i tanken, om vi liksom bara deltar i gudstjänsten via skärm, tror jag. Så för vissa tror jag det kan vara en kamp man behöver ta att återigen etablera att exempelvis ta sig till kyrkan på gudstjänster eller till hemgruppen eller vad det kan vara. Att få en rytm i vardagen. Och det är inget krav och jag fattar att det är svårt att få ihop det ibland. Det är helt okej. Men det är också en väldigt vacker inbjudan att liksom etablera ett form av vattenhål i vardagen där du kan få komma och dela gemenskap med andra troende. Och också förhoppningsvis ett tillfälle där du kan få ta del av Guds liv och dricka liksom av det här levande vattnet. Det är en hjälp att bli kvar i Jesus. Så Jesus är vinstocken och vi grenarna. Uppmaningen ligger inte på att bära frukt utan på att bli kvar i vinstocken och att ta till sig den näring som kommer ifrån stammen. Men syftet med en vinstock är ju också att den ska bära frukt. Ett fruktsamt liv bör vara en naturlig följd av att vi tar emot Guds liv och kärlek och låter det få forma våra liv. När liknelsen talar om att bära frukt eller att Gud har bestämt om oss att bära frukt, så tänker jag inte att det är en kallelse med krav på vissa saker vi ska göra, utan om ett erbjudande om en gemenskap med den levande guden som älskar oss. För kallelse tror jag i grunden handlar om att komma till Jesus, att följa honom, att bli kvar i honom. Sen finns det även en sändning när Jesus sänder ut oss på uppdrag. Och det även det tillsammans med honom. Kallelsen, den här grundbulten i våra liv, det är att ha en nära relation med Jesus. Sändningen, det som vi sen gör med Gud, det är något som alltid kommer variera beroende på hur livet ser ut. Men kallelsen till Jesus står alltid kvar. Och jag vet inte, nu kom en lustig fråga här. Jag vet inte om ni någon gång har varit med att ni har luktat som någon annan. Jag ska förklara vad jag menar. Men innan pandemin drog igång och det är väldigt vanligt att man kramades när man sågs. Och på den goda tiden så hade jag ett gäng i min bekantskapskrets som använde rakvatten. Och det luktade ju ganska mycket. Så jag upptäckte flera gånger att jag kom hem efter gudstjänsterna och kände att nu luktar jag man här. Nu luktar jag som någon annan liksom, för att man har kramat om en bror som använder rakvatten. Och jag tror att det lite är så faktiskt när vi umgås med Jesus och när vi låter honom få krama om oss. Så börjar vi också lukta som honom. Den här Kristusdoften som Bibeln talar om och som jag tror att människor faktiskt märker av. I en nära relation med Jesus så präglas vi av honom så att vi blir mer lik honom. Och från den här platsen av Jesu omfamning så viskar han också ett gå i vårt öra och sänder oss ut på uppdrag att älska dem som han älskar. Att gå ut i världen och bära god frukt. Och att sprida den här Kristusdoften i en värld som faktiskt stinker inte så mycket ibland. Men Gud älskar ju den här världen. Och liksom arbetet för att sprida hans doft, hans kärlek på olika sätt. Det blir ett medel för oss att få omsätta vår kärlek till honom i handling. Inte ett sätt att från början försöka förtjäna hans kärlek och bekräftelse. Så nu går jag ner för avslutning. Jag tror att Gud främst inte frågar efter våra insatser. Jag tror att Gud främst vill ha oss. Och personligen så kan jag tycka att det är lite läskigt ibland. För ibland är det lättare att gömma sig bakom att göra saker för Gud än att komma till honom precis som man är, med alla skavanker som man har. Men Gud vill ha oss. Gud vill vara med oss och umgås med oss. Gud älskar oss. Han vill att vi ska göra oss hemmastadda i hans kärlek och förbli i den kärleken. Bli kvar i den kärleken och ta emot hans liv. Jag tror att kanske det viktigaste i våra liv, det är att låta Gud få älska oss. För det börjar där. Det börjar med att Gud först har älskat oss. Att ta emot Guds liv och Guds kärlek. Och sen att låta den kärleken få forma oss och krama om oss. Så att vi också börjar dofta mer och mer som Jesus. Så att vi också på olika sätt kan få sprida hans doft, hans kärlek där vi går fram. Och liksom ge vidare den kärlek som vi har tagit emot. Ska vi be tillsammans? Gud, jag tackar dig för att du är den du är. Jag tackar dig för din kallelse att komma till dig. Jag tackar dig för att du vill ge oss av ditt liv och din kärlek. Tack att du vill att vi ska göra oss hemmastadda i din kärlek. Jag ber att du skulle hjälpa oss på olika sätt att bli kvar i dig. Att bli kvar i din kärlek. Att göra oss ännu mer hemmastadda i din kärlek. Jag ber att du just nu skulle omfamna oss, krama om oss. Så att vi också blir mer lika dig. Vi välkomnar dig, helige Ande, den här stunden. Kom och möt oss. Amen.